Som Björn nämnde så har jag varit ute på äventyr i sommar, kan man säga. Jag har varit och vandrat. Och långt har jag gått också. Närmare bestämt 50 mil. Det tog en stund, jag gjorde det. Så jag har varit i Spanien och gått. Och det är en dröm. Tack. Du sätter igång först, eller? Det är bra. Det är en dröm som jag har haft under många år att få åka ner dit och vandra. Det finns ju väldigt kända pilgrimsleder där. Och den första delen gick jag faktiskt för 2 år sedan. Ja, det är den här röda leden, de här röda, stora röda prickarna som går. Första delen gick jag från den första pricken där uppe i kanten ner till Burgos för 2 år sedan, 25 mil. Och sen nu i sommar gick jag då från Burgos till den pricken som är längst till vänster där, Santiago de Compostela. Det gav mer smak då för 2 år sedan som sagt. Och jag har längtat efter att få återvända och liksom gå klart den här vandringen. Så nu tog jag min chans 3 veckor i juni och juli. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Så jag kan rekommendera. Man kan gå helt i sin egen takt, även om man är lite äldre eller så. Eller har barn. Det fanns även familjer med barn som gick med barnvagnar och tryckte framför sig. Och det här med pilgrimsvandring, det är ju en väldigt gammal tradition. Och någonting som förekommer i nästan alla världsreligioner. Så hinduer, de färdas ju till floden Ganges. Judar, de brukade färdas till Jerusalem. Många av mina vänner i Turkiet, de skulle ju älska att faktiskt få åka iväg till Mekka och göra den här berömda pilgrimsfärden. Under medeltiden då så var det vanligt att också kristna pilgrimsvandrade, framförallt under medeltiden, till Jerusalem, man vandrade till Rom eller Trondheim bland annat. Men i mitten av Sverige så förbjöd faktiskt Gustav Vasa pilgrimsvandrandet. Och det är inte förrän nu, många 100 år senare då, som det har blivit mer populärt igen, även i Sverige. Har den där lite som bakgrundsbild nu medan jag fortsätter, tänker jag. För när man förut talade om pilgrimsfärd eller vallfärd så brukade man ju mena en vandring eller en resa till ett särskilt helig plats. Antingen kanske för att uppfylla ett löfte som man hade gett eller för att be om någonting särskilt. Och på medeltiden så kunde man även vandra i den här tron om att pilgrimsfärden faktiskt skulle göra att man fick sina synder förlåtna. Sen var det också ett tag vanligt att pilgrimsfärd eller vallfärd utdömdes som straff för brottslingar när det var lite mildare brott. Och då skulle den här brottslingen vandra en viss sträcka, dels för att liksom göra bot för sina synder, men också för att tänka över vad är det jag har gjort och då kunna bättra sig. Det är lite kul. Kul fakta. Så det här med att färdas och vandra för att dra närmare Gud, det verkar ju vara någonting som ligger nedlagt i vår natur. Att vi dras till det heliga, till heliga platser. Det är någonting som Gud har lagt ner i oss i sökandet efter honom. För en pilgrimsfärden är lika mycket en inre vandring som en yttre. Och när jag var nere nu i Spanien så träffade jag på massa olika människor från olika kulturer. En del svenskar, men många från hela världen. Och som gick i olika konstellationer, ensamma eller tillsammans med andra, olika åldrar som jag nämnde. Ofta så går människor på grund av någon slags andlig eller religiös skäl, men också bara för att ta tid för sig själva, kanske ta en paus i livet, fundera över vad man ska göra härnäst, eller kanske för att fira att man har blivit frisk från en sjukdom. Ja, för att fundera liksom på vad är verkligen viktigt i livet, för man får ju så mycket tid i när man går. Men även i Bibeln så kan vi se ett klart tema av pilgrimsvandring. Så den här predikan, tänkte jag, det blir en översikt. Dels en översikt av vandring och pilgrimstemat i Bibeln. Och sen tänkte jag nämna ett par reflektioner av det som jag fick med mig och som jag lärde mig på min vandring. Och också då varför vi idag ska leva som pilgrimer. Är ni med på det? Yes. Jag bara ber kort för predikan då. Tack Gud för att vi får lyssna till ditt ord idag. Tack för att vi också idag kanske får se det större penseldrag av din historia, även när det gäller vandringar och hur du kallar oss. Och vi ber att du ska göra det levande för oss idag när vi lyssnar. Amen. Det finns ett otal exempel på människor och grupper i Bibeln som av olika anledningar gett sig ut på färd mot ett nytt hem. Ibland som ett resultat av ett särskilt kall, ibland på grund av krig eller andra väldigt olyckliga omständigheter eller andra tvång. Vi har ju först Adam och Eva som blev utkastade ur Edens lustgård och var tvungna att söka sig ett annat hem. Redan från början fanns det med där. Sen har vi Abraham med hela sitt hushåll som gav sig iväg. Jakob flydde från sin bror Esau. Moses, först flydde han själv från Egypten, han hade mördat en egyptier. Och sedan kom han tillbaka och tog med sig hela folket ut ur Egypten. Nehemja, under fångenskapen i Babylonien så kände han ett kall att återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Sen var vi i Rut tillsammans med sin svärmor. Och sen Josef och Maria med Jesusbarnet, de flydde också till Egypten undan Herodes. Sen även Jesus då som vuxen som vandrade omkring och själv sa att människosonen har ingen egentligt hem. Han har ingen plats att lägga sitt huvud. Men om vi börjar med Abraham så kallas han i Hebreerbrevet för vår fader i tro. Och det här är mycket på grund av den resan som han gjorde rent fysiskt men samtidigt tillsammans med Gud. Gud kallade och han svarade ja. Han packade ihop hela sitt hushåll och lämnade den här platsen som hade varit hans hem och drog iväg. Och han hade ett mål och jag tror att han tänkte nog att, ja, men att komma till målet är det som är det viktiga. Men det verkar som att det här målet i sig, Kanans land, visst det var viktigt, det var löfteslandet. Men det kanske inte var det viktigaste. För Gud hade ju så fall kunnat ta honom dit väldigt snabbt genom en massa under och så vidare. Men istället tog det väldigt lång tid för honom att faktiskt komma dit med sitt hushåll. Och ännu längre tid att faktiskt slå sig ner där. För det fanns en massa saker som han behövde lära sig på vägen. För att kunna bli den här fadern i tro som Gud hade kallat honom till så behövde han både mogna genom resan och vandringen och växa till i sin identitet. Men att fysiskt bryta upp, det var faktiskt en väldigt viktig del av det här, att sätta hela det här i rörelse. Men resan i sig var ju mycket i tid, i mognad och identitet. Abraham och Sara fick ju till och med nya namn som ett tecken på att det här var en ny identitet de hade fått. Så det var en resa då han slipades, prövade sitt tro, gjorde mycket, mycket misstag, både små och stora, som man kan läsa om. Men hela tiden så återanvände han till Gud och till löftet. Och inget av det här hade varit möjligt om de inte hade varit villiga att faktiskt släppa taget om det välbekanta och bekväma och ge sig ut på den här resan in i det okända. Ut i det som Gud kallade dem till. För ett stillastående liv innebär stagnation, men vandringen står för ett livsviktigt uppbrott från det stillastående och etablerade. Och det är också intressant om man läser hela historien om Abraham. Ni kan kolla det sen om ni vill. Första Mosebok, och så är det kapitel 12-22. Så kan man se hela den här resan som han gjorde. Och det som är intressant är hur kallelsen faktiskt förändrades under tidens gång också. Den första gången Abraham fick den så var den ganska generell. Men med tiden då Abraham på resans gång prövades i tro och mognade i karaktär så fördjupas och breddas kallelsen. Hans ja ger plats för det här. Och den här mannen då som kallas för vår fader i tro, han är vårt exempel på hur vi också ska vandra med Gud. Men när det talas om pilgrim i Bibeln så har det egentligen en större betydelse än att bara vara på väg. Det innefattar även att vara gäst och främling eller att vistas tillfälligt på någon plats. Så den här meningen breddas. Och det största och viktigaste exemplet på det här är ju egentligen den berättelsen om uttåget ur Egypten i den judiska traditionen så är det en väldigt central bit. Hur Moses, han blev kallad att leda folket ut ur slaveriet, från, ut ur Egypten från farao. Och de kallades att återvända till löfteslandet och ta sin plats där i enlighet med den kallelse som Gud hade för dem. Och enligt den kallelse som Gud gett Abraham då flera hundra år tidigare. Och vandringen i sig blev en otroligt viktig lärdom för folket. För de fick växa i tro och i grunden också förändras till att bli det här folket som Gud kallat dem till. Och det är inte så konstigt egentligen. De hade den här kallelsen sedan tidigare, men sen har de ju levt som slavar i flera generationer. Så det är inte konstigt att de behövde den här tiden i öknen när de faktiskt fick brottas med sin identitet. Vilka är vi? Vi är Guds folk. Och deras, när omvandling av deras självbild behövde hända där innan de då kunde inta den här platsen igen. Men senare så kan vi då läsa också i Nya testamentet hur den här vandringen som de gjorde är också förebild för våran vandring på den här jorden. Att vi också färdas mot löfteslandet, mot Guds rike och det himmelska Jerusalem som det talas mycket om. För Jerusalem då, senare när templet byggdes där, så var det en viktig tradition att flera gånger per år gå upp till templet i Jerusalem och tillbe Gud där tillsammans som folk. Och för de som inte bodde i Jerusalem, då tog ju de hela sin familj, hela sitt hushåll och vandrade upp dit. Och ur det här så föddes också flera olika psalmer och sånger som blev viktiga i deras tradition. Bland annat så ser vi i Jesaja så står det att många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Här nämns då Sion, Guds berg. Det var ungefär där templet stod i Jerusalem. Och det används även som symbol för det nya Jerusalem, för himlen. En symbol för målet också på våran färd. Så det är några exempel från Gamla testamentet. Men sen i Nya testamentet så fångas de här teman upp igen. Och de här händelserna då som hände i Gamla testamentet är inte bara fristående händelser, utan de blev också i sig profetior och förebilder för det som Gud hade planerat i sin frälsningsplan. Och det kan man läsa om bland annat på många ställen, men ett exempel är första Korintierbrevet 10. Paulus, han beskriver hur det här som Israels folk genomlevde på vandringen är det som vi kristna går igenom också på jorden. Och han varnar oss för att inte vara som israeliterna i öknen. De klagade, de tillbad andra gudar än Herren och de frestades att följa det materiella och världsliga sättet att leva på som de såg runt omkring sig. Så han varnar oss för att vi ska inte leva som dem, vi ska inte göra som dem. Sen när Jesus kallar lärjungarna att följa honom så sa han då att rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe att lägga sitt huvud. Och sen säger han till Pilatus att mitt rike är inte av den här världen. Johannes 18:36. Så vi då som tillhör Jesus och tillhör hans rike, det innebär ju att vi inte heller är av den här världen. Vi tillhör framförallt ett annat rike. Och en av mina favoritverser under åren har varit Filipperbrevet 3:20 som säger att vårt hemland är i himlen hos vår frälsare Jesus Kristus. Så det här är inte vårt verkliga hem. Det är en fantastiskt vacker plats som Gud har skapat och där vi får vistas tillfälligt. Det är inte vårt verkliga hem. Och hela våra liv måste vara inriktade på det här andra hemmet där vi verkligen hör hemma. Och visst, vi bor här nu. Gud har satt oss här för en tid. Men det är för hans syften som vi är här. Och då är det ju också otroligt viktigt att vi håller fokus på det och inte tappar fokus just på det som är hans syften. Att vi lever för det. Och jag har ju många års erfarenhet av att leva som främling i Turkiet. Och det är ju så att man hör inte riktigt hemma, även om man försöker lära sig språk och kultur, så hör man inte riktigt hemma. Och man känner sig ofta sårbar och utsatt. Man förstår inte helt kulturen och man kan inte leva helt efter den heller. Och ibland så blir man ju också misstänkliggjord själv för att andra inte förstår en själv. Och vi vet ju det, det finns ju otaligt antal människor som kommer till Sverige också under de senaste åren. Och jag tror att alla de kan också identifiera sig med det här att det är lätt att vara misstänksam mot det som är främmande och det som är annorlunda. Och det är svårt att känna sig verkligen hemma i en ny kultur. Och då är det inte heller så konstigt om vi kristna ibland känner oss udda i den här världen. Eller att vi blir skrattade åt för de värderingar som vi har. För vi hör ju inte riktigt hemma här. Himlen är vårt hemland. Och det kan ju också vara väldigt tröstande ibland när man känner att det är svårt här. När man känner att det är kämpigt att leva i vårt samhälle. Eller att livet innebär ju mycket lidande också. Det är väldigt tröstande att veta att det är faktiskt i himlen som är vårt hemland. Björn nämnde tidigare det här bibelordet när Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och de första kristna kallades faktiskt för vägen. I sin efterföljelse av Jesus så gick de på livets väg. Inte bara symboliskt, utan praktiskt gick de också ut i världen, hela den kända världen, för att berätta om Jesus. Men de gick också en inre vandring. För tidigt så blev det faktiskt vanligt att enligt Johannes döparens modell eller Jesus modell när han frestades i öknen att dra ut till de här ensliga platserna där man kan möta Gud på ett särskilt sätt. Och det var den här inre vandringen som de var ute efter. Och både de här att gå ut i världen och att dra sig undan, den yttre vandringen och den inre vandringen, har under historiens gång varit en otrolig betydelse för kyrkans liv och fördjupning. För att det är viktigt att ha båda de delarna. För ett stillastående liv innebär stagnation, men vandringen står för ett livsviktigt uppbrott från det stillastående och etablerade. Så det här var då en liten översikt hur vi tydligt kan se det här historiska temat i Bibeln, men också en bild för hur vårt liv bör se ut. Så vad kan vi lära oss av det här? Jättemycket, skulle jag säga. Och det var faktiskt väldigt svårt för mig att försöka sålla i vad ska jag dela med mig av här idag? För det var så mycket som jag kände att jag lärde mig. Men jag har valt ut två saker. Så nu går vi in liksom här i andra delen av predikan. Och någonting som verkligen blir tydligt när man pilgrimsvandrar, det är vikten av att packa lätt. Att inte bära med sig för mycket saker. För allt man har ska man ju bära med sig på ryggen. Nu hade ju jag, som jag nämnde tidigare, hade jag gått en del av den här vandringen. Så det här året så visste jag ju att det är viktigt verkligen att tänka efter. Att ta inte med massa saker som kanske kan behövas. Utan det som verkligen är viktigt, det ska du ha med dig. Och jag hade en lista då sedan tidigare också. Så att 2 ombyten kläder, sovsäck, plåster för skavsår och blåser, tvättmedel, hygienartiklar i väldigt små doser, anteckningsbok, penna, lätta sandaler. Här kan man se bara hur några barn går med väldigt lätt packning också. Min väska vägde strax över 5 kilo utan mat och vatten. Och det var väldigt, väldigt skönt att inte ha mer än så. Både för vikten, men också för att det gjorde livet så enkelt. Jag behövde inte liksom fundera på varje morgon, vad ska jag ha på mig idag? Man får ta det som är rent helt enkelt. Ingen smink, det gjorde det lätt att packa ihop, lätt att bära. Det blev helt enkelt väldigt enkelt livet. Och det var så skönt, otroligt skönt. Och Jesus, han säger ju att vi inte ska samla skatter på jorden. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och vi människor, vi har ju en tendens att samla på oss en massa saker. Vi sparar, vi garderar oss för att det kan ju komma till användning någon gång. Men jag fick ju lära mig här på vandringen att om jag inte har det som jag nu faktiskt kanske skulle behöva om det händer någonting, antingen går det att köpa på vägen eller så får man låna av någon eller få av någon. Och det här skapade en otroligt fin stämning och ande av generositet, av att hjälpa varandra. Ja, men du har en blåsa, men här, ta en kompida med sån här blåsmedel eller sån här blåsplåster, för jag har extra, jag behöver inte det. Och det gör man med vetskapen om att imorgon så är det min tur att låna någonting eller få någonting av någon annan. Så packa lätt där. Och det här är en fin symbol. Väska, man har sina skor och så pilgrimsmagasinet hade min kompis med sig när jag gick med henne förra gången. Och vi lever ju väldigt mycket i ett prylsamhälle. Och jag skulle tro att de flesta av er i era hem har väldigt mycket mer grejer än ni faktiskt behöver. Och mycket saker som ni inte använder och som skulle kanske göra större nytta någon annanstans. Och som också faktiskt då skulle frigöra både plats och tid till er själva. Men att packa lätt, det handlar inte bara om saker och prylar. Det kan också handla om vilka bilder har jag av mig själv eller av andra som kanske inte stämmer med verkligheten. Eller som begränsar mig till att växa in i den roll som Gud har för mig. Eller attityder och tankemönster som inte göder utan kanske skadar våran själ och ande istället. Det kan också vara tungt att bära sådana saker. Och det kan vara praktiska engagemang som man har hållit på med under ett tag. Men nu kanske det faktiskt är tid att lämna över till någon annan. Låta någon annan ta ansvar. Det kanske till och med kan handla om relationer. Arbetet eller vänskapsrelationer där det längre inte är livgivande och man kanske behöver trappa ner lite grann. För syftet med att förbereda sig på en resa och packa lätt, det handlar ju om att avgöra vad som är verkligt viktigt för resan som ligger framför. Vad är viktigt att jag har med mig just nu? Och varje pilgrim som vet att ett halvt kilo, 500 gram eller ett kilo, det kan göra en otroligt stor skillnad på vandringen. Har man mer så ökar det trycket på axlar, det ökar trycket på knän, man får lättare blåsor och man orkar inte lika mycket. Så det kan göra otroligt stor skillnad. Men det handlar också om att frigöra plats inom sig. Och praktiskt, att inte behöva se efter alla de här sakerna, att underhålla dem eller att packa. Hålla på. Ge plats för frihet och spontanitet så att nya saker kan få växa fram istället. Och att kunna andas och reflektera. Så är det även i våran vardag. Både här i Sverige och i Turkiet där jag lever. Jag har också lite för mycket grejer faktiskt. Inte bara ni tror jag. Men så den här extra packningen, bördor, mycket saker, det hindrar våran frihet och tynger oss. Så det kan vara bra att ta ibland en tid att rensa ut. Men jag tror inte att Gud kallar oss alla att sälja allt vi äger. Det säger jag inte. Men han kallar oss att inte fastna i det som inte har evighetsvärde. Så att inte fastna. Och att vara uppmärksamma på var vi har våran skatt. Var vi har vårt hjärta. Och det handlar inte om att bevisa för andra om hur lite kan jag leva med egentligen. Men om att frigöra platsen då så att vi kan vara beredda att följa när kallelsen kommer. Vara beredda att säga vårt ja. Och det här leder in på min andra punkt. Att säga vårt ja. Som jag nämnde tidigare så hade jag längtat efter att få åka ner och fortsätta den här vandringen. Och förberedelserna, packningen, allt som föregick vandringen, det var ju en del av det här jaet som jag sa till just den här resan. Men sen så började jag vandra första dagen. Och jag blev förvånad över mina egna tankar och känslor redan då efter någon timme. Jag gick där och gick ut ur Burgos som är en ganska stor stad och just att gå ut ur städer och in och ut och de är inte så jätteroligt. Men jag kände verkligen bara, vad håller jag på med? Vad har jag gett mig in på egentligen? Här ska jag gå och gå och gå och gå och gå och gå och gå i flera veckor. Varför gör man något sånt här? Det bara kändes som en oändlighet framför mig av gående. Uff. Men jag hade sagt mitt ja och jag fortsatte att gå. Och det blev ju en vana sen och någonting som blev väldigt njutbart och härligt för det mesta. Men jag hade mitt mål då, Santiago de Compostela, som man hade hört om väldigt mycket. Och det var mitt mål, men ändå så hade jag ju faktiskt ingen aning om vad som skulle hända längs vägen. Jag hade ingen aning om hur det skulle se ut, vilka jag skulle möta, vad för slags erfarenheter jag skulle få. Alltså jag visste att det antagligen skulle bli ganska jobbigt med blåsor och värk, regn, olika strapatser. Men att jag antagligen skulle tycka att det var värt det. För det hade jag gjort första gången jag gick. Men det här med att säga ja till Gud, det var någonting som jag sen mediterade över, kan man säga, under vandringen, framförallt under den första veckan. Och någonting som Gud utmanade mig i under färden. Och att just ha börjat den här fysiska vandringen in i någonting som var okänt, det var en sån praktisk bild av det som jag upplever också ligger framför mig i livet. Och som också ligger framför oss alla och er här. Och Bibelns berättelse, de visar ju att det kan finnas en massa olika orsaker för att ge sig ut på en sån här färd. Och så är det ju för oss idag. Vi som kristna, vi har sagt ja till att följa vägen och färdas vägen på vägen. Och att vara gäster och främlingar i den här världen med himlen som vårt hemland. Det är den ena slags världen vi vandrar på. Men i olika tider i livet så kan vi också uppleva ett kall till förändring. Antingen liksom som en inbjudan som vi har längtat efter. Eller som ett resultat av någonting som vi helst inte hade velat skulle hända. Kanske att man blir av med jobbet, en skilsmässa, svår sjukdom. Eller på något sätt någonting annat som har med vår identitet att göra. Och det kan ju finnas otroligt mycket sorg och smärta i det här och kamp. Men att säga ja till de här erfarenheterna, vad de kan lära oss. Och att göra det tillsammans med Gud, göra den här resan tillsammans med Gud. Det öppnar oss för att växa med honom. Och det öppnar oss i tron att även de här mest svåra tiderna i livet faktiskt kan leda till nytt hopp och nytt liv. Och ofta kan de här perioderna föregå av en slags rastlöshet eller en känsla av att ja, men någonting är på gång, någonting ska förändras. Eller att någonting som man inte ser just nu håller på att mogna. Och det är ofta hur den här kallelsen kommer att ge sig ut i någonting nytt. Och redan förra året när mitt team då i den förra staden höll på att upplösas, då blev det ju under sommaren allt tydligare för mig att jag skulle flytta till Antalya. Och jag visste att det krävdes en otroligt stor förändring för mig. Men jag kände också att Gud hade förberett mig för den här flytten. Och jag kände mig redo att säga det här ja som krävdes. Inte bara till ett geografiskt liksom flytta plats, men också för den här inre resan och förändringen som det skulle innebära. Och trots att jag nu har bott där i snart ett år och känner att jag har landat hyfsat bra, så finns det faktiskt en känsla av att ja, men de här förändringarna är nog inte färdiga än. Jag är fortfarande på samma resa. Och det är en vandring som kräver att jag är uppmärksam på tecknena längs vägen. Och som också kräver mitt ja till fortsatt förändring. I nuläget vet jag inte hur länge jag kommer bo där. Eller vad som ligger framför mig. Men jag vill vara öppen för vad Gud än har för mig. Och det här var någonting som Gud och jag pratade igenom en hel del när jag vandrade. Och jag upplevde det som att han frågade mig om jag var villig att säga ja igen och igen. Även fast jag vet att längs vägen framöver så kommer det komma stunder när det krävs mer av mig än jag egentligen vill säga ja till. Eller som jag tror att jag kan ge mig till. Att det kommer krävas att jag ger mer än vad jag faktiskt vill. Och det här var en otroligt stor brottningskamp för mig. Framförallt en dag när jag hade upplevt den här utmaningen. Och jag minns tydligt vad jag gick den dagen. Det var delar av vägen var otroligt vacker med åkrar och träd längs vägen. Men delar av den gick också längs en större väg med trafik. Och där gick jag och grät. Jag grät av sorg och faktiskt lite av ångest. Mycket för att jag kände mig så liten och så svag. För jag ville ju säga det här men jag visste ju att det kommer kräva otroligt mycket. Och hur kunde jag veta nu att jag då skulle faktiskt kunna fortsätta att säga ja när det här jobbiga kommer framöver? Till slut så landade jag i ett väldigt svagt ja. Ett ja som samtidigt var ett rop på hjälp. Att Gud, jag vill men jag klarar inte det här själv. Och mitt i det så upplevde jag också Herrens behag och frid. När jag hade landat i det här jaet. För han vet ju att vi är svaga. Han vet att vägen är svår för oss. Och han kräver inte att vi ska klara det på egen hand. Vi behöver inte vara starka i oss själva. Han vill bara ha vårt svaga ja. I tilltro till att han kommer finnas med och hjälpa oss att förnya det här jaet längs vägen. Och att vi kan luta oss mot honom när det blir tufft. Men det kostar. Det kostar också vår egen bestämmande rätt. Det kostar att vi gör upp det här bekväma och stillastående etablerade sättet att leva. Det kostar att vi säger vårt ja om och om igen och ger oss ut i det okända. Och det kostar också att vi faktiskt gör plats i livet så att vi kan lyssna och höra hans röst. Ofta så tror jag att vi får se, Gud visar oss delar av vad målet är. Han visade ju för Abraham ungefär, du ska bära hit till den här platsen och du ska bli en fader för ett stort folk. Och det gör han också med oss. Och jag tror ibland kan det handla om till exempel om att vi vet faktiskt hur han har skapat oss. Vilka gåvor han vill att vi ska komma i funktion i. Eller att vi får en stark längtan till någonting särskilt. Han är ju väldigt god Gud och han använder ju våra längtor. Men vägen dit vet vi oftast inte hur den kommer se ut. Så här såg det ut för mig en morgon när jag gick. Otroligt vackert. Men jag var här uppe på höjden och njöt av solskenen, tog foton för att det var så otroligt vackert. Och så såg jag landskapet, hur det såg ut. Och så visste jag att men ungefär hit bort, det är dit jag ska idag. Eller framöver. Men jag var så hänförd av den här utsikten att jag faktiskt inte tänkte på att för att komma dit så måste jag be mig ner i dalen in i dimman. Och i dimman så fanns det ingen vacker utsikt. Och jag såg inte var vägen ledde. Knappt 10-20 meter framåt såg ingenting. Och det hade varit lätt att gå vilse där. Eller att kanske misströsta om att är jag faktiskt på rätt väg. Men det som jag hade då och som finns längs hela vägen för oss pilgrimer, det är de här pilarna som finns. Den här är väldigt tydlig pil. Ibland så är det kanske bara ett utsuddat gult pil på ett träd eller en sten längs vägen som man inte alltid ser lika tydligt. Men de här finns längs vägen för att visa oss på rätt väg. Och det fanns ingenting annat jag kunde göra i den här dimman än att följa vägen. Och att hålla utkik efter de här pilarna och lita på att den ledde rätt. Och jag tänker att de här pilarna, det är ju som tecken som vi kan lära oss att uppfatta också som Herrens ledning. Ibland är det ju tilltal genom Bibeln eller ett profetiskt ord som också då skapar ett gensvar, en respons, resonans inom oss. Ibland så är det hur livet praktiskt utvecklar sig också. Eller en inre känsla av att dit ska jag, dit ungefär. Och det är så Gud har skapat oss. Vår ande kommunicerar med Guds ande. Och ofta, tror jag, det här är intressant men svårt, så är det ju saker som vi inte helt förstår med vår logik som faktiskt Herren vill att vi ska följa. Och det är väldigt svårt för oss i Sverige, tror jag, för vi är så vana vid att försöka tänka ut allting logiskt. Men det är så det ska vara. För det hjälper oss i vår tillit till Herren. Och vår hjärna, det är ju en fantastisk gåva som Gud faktiskt har gett oss och som vi ska använda. Men den är ju begränsad. Vi förstår inte allt. Och det är främst vår ande som kommunicerar med Guds ande. Har den här direkta kommunikationen med honom. Och vi behöver träna oss i att uppfatta den här mer subtila ledningen som vi kan känna i anden. och att lyssna mer på vår ande än på vår hjärna. Och så var det, alltså, ibland på pilgrimsvandringen, och kanske framförallt om det var så här dimmigt. Det är lätt att tänka att ja, men den här vägen som är här framme, det är den jag ska gå på, och så följer man. Men så helt plötsligt så kan det komma en liten pil som man knappt ser, men som faktiskt visar in på ett sidospår. Och då är det otroligt viktigt att jag uppfattar det, för annars så går man ju vilse. Och kan missa lång tid, och kan, ja, det kan gå inte illa kanske, men det blir en omväg. Så det är viktigt att hålla uppsikt på de här pilarna. Så vårt ja som Gud kallar oss till att ge, det innefattar ju även en villighet att träna oss i att uppfatta hans ledning. Att känna igen tecknen på hur han leder. Så som avslutning här, så att leva som pilgrim, det handlar ju om att vi tillhör ett annat hemland. Vi är gäster och främlingar och behöver få hålla fokus på Guds syften med att vi är här. Han kallar oss ut ur våra bekvämliga liv in i det obekväma och okända med en öppenhet om att låta vägen få förändra oss som människor. Låt oss mogna och hitta vår identitet i Herren. Och att svara ja, det kräver ju en aktiv respons. Alltså för Abraham tog det ganska lång tid säkert att förbereda innan han kunde ge sig iväg med hela sitt hushåll. Och han visste att han antagligen aldrig skulle återvända. Att livet aldrig skulle bli detsamma igen. Men för att vi ska kunna svara ja, så behöver vi också då en lätt packning. Att bära med oss bara det nödvändigaste. Fria från det som annars skulle hålla oss fast eller hindra oss på vägen. Och det innebär även att befria oss från det här bruset och stilla ner oss så att vi kan lyssna till den inre rösten som kallar oss att ta steget ut i det okända. För ett stillastående liv innebär stagnation, men vandringen står för ett livsviktigt uppbrott från det stillastående och etablerade. Vilka delar av det här känner du dig mest träffad av idag? Vad har Gud liksom rört vid i ditt hjärta idag? Är det kanske att packa lätt? Eller att igen ge ditt helhjärtade ja till honom? Vi ska ta några minuter när vi får fundera på det här i tystnad där vi sitter i bänkarna. Och det kommer komma upp några frågor här på skärmen som kanske kan vara till hjälp som du får använda dig av. Vill du bara sitta och lyssna till Gud eller inte bry dig om frågorna, så går det bra också. Men vad för tankar har kommit till dig nu under den här prediken? Och vad för praktisk respons kan du ge på det? Kanske den här veckan eller idag? Vet inte om ni har papper och penna eller era telefoner, om ni vill skriva ner någon tanke som kommer. Det kan vara bra att göra det så man inte bara glömmer bort det direkt efter. Eller att ni pratar med någon kanske under fikat eller under lunchen senare idag. Vad du har bestämt dig för att göra. Men vi tar några minuter och Veronica ska spela här. Frågorna kommer upp på skärmen och sen kommer jag upp här och avsluta med en bön.